Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Fotbollen är för toxisk. Ja. Vi får lägga ner sporten. We had a good run. Ja. Det var kul så länge det varade. Ja. Nu gör vi något annat.
Nu går vi hem och spelar Football Manager.
Ja, exakt. Make your own reality. Ja.
Hjärtligt välkomna till torsdagens avsnitt av Premier League-podden Big Six. Det är avsnitt 120 tillsammans med Viktor Enberg och Kalle Hultin. Mm. Och Kalle, vi la ut i veckan en enkät på sociala medier för att helt enkelt få de som lyssnars åsikter och tankar kring olika segment och vad podden och vad man vill höra och gäster man undrar efter. Och väldigt mycket gäster önskades ju, så då tog vi tag i tag i saken, säger man så?
Ja, så kan du säga.
Kanske man kan säga. Och en gäst som var väldigt önskad av många är en person vi har med oss just nu idag i studion. Så väldigt kul att ha det här, Fredrik Ljungberg.
Jag kan inte Ljungberg, helvete. Du skulle ju förberett mig.
Ja, men då var det inte lika kul heller med den här.
Nej, men det är
Petter Landén alltså.
Anglicismer och så halländskan. Ja. Nej, det är svårt.
Ja, just, jag tänkte inte så långt, du är faktiskt jävligt duktig på det.
Ja, men halländska, när det börjar toucha skånskan är det mycket svårare. Blekinge också svårt.
Ja. Nej, men ska sägas, skämt åsido, så det är faktiskt många som vill höra dig i podden. Så ja, du var en önskad gäst.
Ja, men jag har ju gjort det väldigt smart att ha en podd länge. Få folk att liksom vänja sig vid att man kan lyssna på mig och rera om fotboll. Och sen bara plötsligt döda den och bara försvinna. Always leave them wanting more.
Ja, det är smart. Ser du dig själv som en omtyckt person? Eller en likable person?
Ja, jag ser det som att jag har lyckats lura folk tillräckligt bra för att de ska tycka det, ja. Lite osnyggt av mig kanske. Visst är det det? Lite som att jag känner att man gillar pengar.
Ja, men det är ändå showbiz.
Ja, visst.
Ja, så jag köper ändå det. Har du, eller vem av experter eller högt profilerade svenska för detta Premier League-spelare eller dylikt som ändå i Ljungbergs kategori då? Om jag hade sagt någon annan i Ljungberg, vem hade du kunnat naila bara på uppstöd?
Jonas Olsson.
Men han har vi ju...
Han ligger för nära också.
Ja, exakt. Ja. Det är bara att prata.
Ja, precis. Jonas Olsson.
Men annars... Men jag tycker jag...
Martin Åslund vill många ha hit.
Ja, men Åslund kan jag inte. Då jag tror jag är en bättre Bojan då. Mm. Man tar i. Från grunden. Man vet ju att varje gång han sätter fötterna på planen så ger han sitt yttersta. Tycker du inte det, Lasse? Du måste hålla med mig. Eller hur? Rätt okej.
Okay. Ja, det är okay. Absolut. Det är bra.
Okay. Jag vet att varje gång Bojan andas in så nu kommer det brösttonerna.
Ja, han har varit mycket på gång senaste tiden, får man ändå lov att säga.
Ja, men det har ju han alltid varit. Jo. Och det har ju varit väldigt många gånger. Jag växte ju upp med, fan jävla långt sidospår, förlåt för det här Kalle Lindska. Jag växte upp med tre tv-kanaler, plus ytterligare två om det var fint väder, för då fick vi in danska 1 och 2.
Ja, är det så?
Alltså? Ja, det kunde vara lite störningar på det analoga nätet om det var dåligt väder, men en högsommardag då visste man att, ja visst, kan vi titta på danska 2:an och se vad som finns.
Ute och sparka
på liksom. Nej, exakt. Fan, det är ju 25 grader varmt. Jo, men det är 2:or. Vad ska man göra?
Exakt.
Och har väl alltid haft ett ganska, och det är passande idag kanske, haft ett ganska nära band till Danmark och dansk fotboll och dansk fotbollsbevakning. Och den är ju inte så förbannat tillrättalagd som man ibland. Det är ju en trött spaning kanske om Sverige och svenskhet och så vidare. Men jag kan säga, om Jan Andersson tycker att den svenska journalistkåren är lite jobbig och lite kritisk, så ska han vara glad att han inte är Kasper Hjulman.
Mm.
För att danskarna, de kör. Och Bojan har ju erbjudit det i en annars väldigt eftertänksam svär. Där man väger orden så skjuter från höften och det går ju bra.
Ja.
Eller?
Jo, absolut.
Nu måste du ha en åsikt.
Nej, men Victor,
alltså, vi sitter här. Det är ju inte samtal bland vänner.
Menar du,
vågar du inte berätta vad du känner? Jag står här naken inför er.
Jag kör time out. Nej, men jag tycker det är uppfriskande och kul. Jag har absolut ingen...
Kan man ju ha åsikt om vad, alltså, det är liksom, hans åsikter. Jag kan ju tycka att han har åt helvete fel så många gånger.
Ja. Det tycker väl många och många. Det tycker jag, om vi ändå ska landa i hela så här, experter och kommentatorer. Kritik som tycker jag allt för ofta riktas mot dem. Speciellt typ under matcher när supportrar är arga. Och det ska skrivas på Twitter och alltså bara håll på att slängas dynga på att någon gapar för högt och någon ser det där. Så här. Det är nästan det jag stör mig mest på kring alla supportrar. Att man blir arga på oss här från måndagsavsnittet och Arsenal-supportrar. Sånt, jag köper allt det. Det är ändå det som gör att vi tycker om fotboll. Men man bara ska sitta och klanka på hur folk för sig när man kommenterar matcher och som säger så här. Jag avskyr det. Så där har du en åsikt.
Ja, det är jättebra.
Ja. Och sen apropå Bojan då, jag tycker han är grym. Sen som United supporter så, eftersom att det också riktar sig till United, eftersom att det är en klubb han har känslor för, då kan jag vara så här, då är man ju ofta, när allt det börjar rantas, då är man ju redan trött på, för då har det varit en dålig insats, då kanske jag stänger av. Har stängt av redan. Eller jag orkar inte höra skiten mer.
Nej.
Och det är ju ingenting riktat mot honom då.
Nej, men det är för att man inte pallar. Jag fattar det precis.
Okej, okay. Du har ju spelat fotboll också. Eller pratat om annat egentligen.
Ja, nästan.
Ta en United-koppling i det. Men vi måste ju ändå hoppa tillbaka till måndagen, eftersom att det spelades ett jävla derby.
Ja.
Alltså, vi snackade om det förra veckan. Jag var så förvånad, jag hade knappt koll på att det spelades på en måndag. Jag vet inte någon, när det, alltså, en match av så stor dignitet och varit satt på en måndag. Det brukar ju vara mindre matcher.
Ja, ett storlag mot ett mindre lag liksom.
Ja, men typ. Och
ja, men Chelsea 10. Ja. Exakt. Då var det etta.
Ja, det är etta.
Makes sense.
Ja, exakt. Ja. Så är det tabellmässigt.
Men ja, alltså jag vet inte hur ska man börja ta i den här matchen? Det var ju en allt hände, och man får väl ändå säga att jag förstår ju att du är glad och lycklig att Chelsea vinner och sådär, men Chelsea är ju inget bra.
Nej.
Får jag säga så?
Ja, det tycker jag.
Det håller jag med om också. Och så här, glad och lycklig var man inte direkt på visslan. Eller då var det mest att man andades ut för att man hade överlevt och kommit därifrån med 3 poäng till slut, för att det var länge som jag inte trodde att det skulle ske. Och liksom när jag var mest arg hela andra halvlek och ja, det skämdes nästan lite, för att de var helt vilsna när de var 11-9, Chelsea. Och Tottenham då, som, ja, det har väl i och för sig aldrig hänt att de har mött ett lag som ställt 9 man på mittlinjen liksom.
Nej.
Och sen ska man slå en långboll över och tajma in en löpning liksom, för att de försökte 10 gånger innan de ens lyckades liksom.
Ja, det var faktiskt, men jag tänker att det är lite som att möta en nybörjare i poker.
Ja.
Man är pokerproffs, att du är van vid att kunna läsa av vad proffsen gör. Men så kommer det en glad amatör som bara, ja, nej, men jag går all in på 2-4 off suits liksom. Jaha. Ja, men så ska man inte göra.
I rivern.
Ja, exakt. För alla er som var med när den här World Poker Tour-trenden var för, är det 15 år sedan?
Nej, jag tror jag inte riktigt med då.
Nej, det är en konstig period,
ja,
i livet. Nej, men det jag tyckte främst den här matchen var, faktiskt, var någon slags symbol och kanske dropp som fick bägaren att rinna över för experimentet VAR i England.
Ja, shit.
För att det har ju legat och puttrat, alltså i flera år egentligen, men det har ju accelererat rejält de senaste veckorna. Inte minst med det första riktiga liksom trycket var väl Liverpools hint om omspel.
Mm.
Som följdes upp av Arsenals independent panel, Mikel Artetas varning till domarna om att vi kommer inte tolerera fler felbeslut. Och sen kommer den här matchen som är, jag såg någon på Twitter som skrev att det var ett Black Mirror-avsnitt. Mm. Och välj själv liksom.
Ja. Och det, bra,
ja, men det kändes så. Efteråt så Dejan Kulusevski står i vid intervjumikrofonen och säger att vi kan inte låta en dator bestämma på 6 minuter. Ja, fast det var ju det ni alla kom överens om. Mm. Kan jag också känna. Ni valde ju det här, väl medvetna om varningarna, väl medvetna om en, vill jag säga, bredare supporterskara som sa helst inte. Och nu har vi hamnat i det här millimeterrättvisa, allting nagelfas, och det blir bara sörja av skiten. Ja. För att, alltså, tittar du på förhand, 4-1, 2 röda kort, det skulle kunna vara tidernas mest underhållande Premier League-match.
Ja.
Men man kommer därifrån med en känsla av att, men varför ska jag titta på skiten? Mm. Det är den sämsta reklamen för Premier League genom alla tider.
Ja, och första halvlek hände ju nästan mest, typ. Och då var det ju väl plus 10 tillägg på den halvleken.
Ja.
Andra halvlek var det väl 12 minuters tillägg. Samtidigt så är det en match som på, alltså, bollen var igång minst 48 minuter, tror jag det var. Ja. Liksom, och det var nytt rekord.
Så nej, det är katastrof.
Så att, vad fan är det? Liksom?
Ja, men för, ska vi om, du pratade om showbusiness innan. Alltså Premier League är väl underhållningsindustri om någonting. Och visst, det går ju att se en typ av underhållning i det här vansinnet. Men inte fan är det fotbollsunderhållning. Och det är väl det som är problemet. För att sälja produkten Premier League är ju det här uselt. Det...
De har fått sälja liksom innehåll liksom, och så här, de som förespråkar att matcherna ska förkortas, som man ska typ kunna kolla lite när man vill, och så här, som att streama en fotbollsmatch. Mm. Då är det väl istället perfekt att så här, ja, här har du 2 röda, du har 4
ja,
bortdömda mål.
Ja, visst, men som ett 5 minuters highlight. Ja, okay, exakt. Absolut.
Så då är det istället perfekt till dem.
Som en YouTube-video med timestamps där man klickar in sig.
Förjävligt.
Vad, om vi ändå ska se något sportsligt ur det här då. Om vi börjar ur Tottenhams synvinkel. Det är ju ändå, det är ju olyckligt såklart med skador. Man åker på högt bidragande spelare. Från Madison bland annat. Och sen utvisningarna såklart. Men
inte så mycket att säga om Romeros, va?
Nej, inte någon av dem.
Nej, dit
vill jag inte gå. Men vad, alltså, Tottenham hade ju inte förlorat en match inför det här och ändå överpresterat sett till om man kollar alla tabeller, innehållande statistik och sådär. Tror ni att man, det här kan bli liksom startskottet för en sämre period, eller tror du man reser sig bara tillbaks? Jag menar, Postecoglou var ju ganska tydlig med att han spelar sin fotboll no matter what. De flesta har säkert sett stillbilderna på när de står uppe på mittplan med, ja, med 9 man, som du sa, Kalle. Och ja, kan man säga att man försvarar sig?
Ja,
i någon mån. Ja. Ja, Postecoglou fick väl frågan efter och sa it's who we are, mate. Och det är den typen av övertygelse som ganska uppenbart nått ut till spelarna också, gör att jag känner mig mindre orolig för Tottenhams nära framtid. Det är klart, Madison är tung. Mick van der Ven, tror jag. Eller Fen?
Ven, tror jag.
Ja. Visst känns, det känns fel med Fen.
Ja. Säg Ven.
Ja. Mick van der Ven. Den tror jag är ganska tung. Nästan tyngre än Madison, för det finns lite mer att plocka av i offensiven, trots allt. Framförallt med Romero då avstängd. Och ja, hade jag jobbat Wolves hade jag väl gillat läget. Men jag känner mig ganska... För de möts i nästa, eller hur?
Mm.
Ja. Men jag tror att Tottenham befinner sig på en ganska trygg plats. Trots allt. Överprestationen gör inte att... En kollaps, citattecken. Några tappade poäng här och där kommer kännas så allvarliga. Det här är ju en säsong där... Som börjar med att Harry Kane försvinner. Deras director of football har ett fängelsehot överhängandes. Allting är kaos. De plockar in en oprövad tränare. Att de har kommit så här långt efter 11 matcher är ju bara tecken på att de befinner sig precis där de vill vara. Eller mycket bättre än där man trodde att de skulle vara.
Men tror du om man bara vill vända på det, så är det från ett annat håll då? Eftersom att, som du säger, han är ju ny oprövad och han har ju bara fått det att funka och alla verkar vara med på tåget och det är bara tjo och tjim och man får sena segrar med sig och man vänder matcher och sådär. Att han säger ändå, det är så här vi spelar och vi kommer inte förändra oss no matter what. Sen, det är ju inte nu är man ju 9 man, då ska man ju förlora en match ändå.
Ja. Mm.
Men jag tänker bara, i det långa loppet då, tror du det på något sätt att han ändå är så fast i sin... sitt sätt att spela, att det kan bli till en nackdel, eller, det, eller ser man, ska man se det som en styrka?
Oh, svårt. Jag tror inte att du långsiktigt vinner några titlar som Tottenham att spela. Kanske en cup, alltså en inhemsk cup, men du vinner ju ingen liga på att spela så här 38 matcher.
Sen, så här, jag generaliserar det såklart. Det är ju såklart att de inte bara skiter i vem de möter och så ser vi går ut och gör vår grej, men
Nej, men det är väl snarare att ingjuta en typ av identitet, och det tror jag långsiktigt väldigt mycket på. Att spela den här all-out-attacking-fotbollen kommer ju straffa dem. Och jag tror, sen handlar det ju om truppstyrka också. Det är eventuellt att med Citys trupp, att Postecoglou hade kunnat vinna titeln med att bara släppa loss. Men jag tror inte han gör det med Tottenham, och det är av flera anledningar egentligen. Det jag tror snarare som kommer förändras på sikt är att Postecoglou förvandlas från den här mysiga australiska farbon som vi alla älskar för att han är så en mysgubbe och tar det här med varfrågorna med sån grace som man jämför med Arteta. Det blir väldigt tydligt också med några London-rivaler. Jag vill säga att jag tycker att Mikel Arteta är en patetisk nolla som håller på att prata som han gör. Men Postecoglou kommer dit också. Var så jävla säker. Alltså han är människa nu, men snart blir han Premier League-tränare. Helt plötsligt så är det vår. Det är ytterligare en match med tveksamma domslut. City är på match 9 av sin 21 raka vinststreak.
Ja, man börjar bli pressad. Ja, kanske man slåss som en fjärde plats.
På väg att glida ur topp 4. Helt plötsligt är det inte så jävla kul längre. Får inte glömma att det var ju bara liksom i förrgår han värvade japaner till Celtic. Han har ju fått det golden ticket. Det är klart det är lätt att vara stor när du fortfarande är på smekmånaden.
Vad drar du för paralleller då? Eller paralleller, vad drar du för slutsatser, menar jag? Alltså av ändå en seger Nicolas Jackson.
Ja, men
gör alltså, hat-trick.
Exakt.
Borde kanske göra hade gjort man bara, 3 hat-trick.
Hade du sagt så här, liksom, Kalle, vill du podda på torsdag och prata om 1-4 vinster mot Tottenham och Nicolas Jackson ett hat-trick? Ja, gärna. Men liksom, det är inte det som man tar med sig direkt. Ja, jag tycker han gör ett hattrick, men det är ju liksom 3 raka tap-ins och sen sista 4 med Ronaldo målgest och säger sy liksom.
Ja, han är kul.
Jag tycker det är
ju lustig figur.
Ja,
liksom.
Lustig. Jag ser inte liksom att han gör det på ett sätt som är att han driver med liksom.
Nej.
Utan han gör det för att han har gjort 3 mål och liksom stoltaste tuppen i stan.
Ja, visst.
och då blev det bara en hand i pannan när man såg det liksom. Det var inte så att man ställde sig upp och gjorde den med honom direkt.
Nej, men det är väl också symbol på det lite konstiga riktningslösa Chelsea-bygget, att man har en kille som firar med Ronaldo-målgest efter att ha underpresterat sitt XG monumentalt en hel säsong. Däremot, jag tycker det finns positiva saker som man har sett i Chelsea sista tiden, och en sak som tar emot för mig att säga att Cole Palmer ser ju jättefin ut, och att lägga ansvaret på straff för att han tar det så bra som han gör. Jag tycker han funkar jättebra i Pochettino och Chelsea, mycket bättre än vad jag trodde att han skulle göra. Och med en Nkunku på väg in, jag kan se liksom ett samspel där funka. Sterling har ändå nått betydligt högre än vad han gjorde förra säsongen. Nej, Chelsea klickar verkligen inte än, men det är ju fortfarande så att varannan match så är det ju en debut. Man får ge, jag tror ju på Pochettino i längden. Det finns en grundkapacitet i det här Chelsea som är otroligt. Och när de här små bitarna börjar sätta sig så kommer de ju klättra också.
För jag bara flika in, apropå Cole Palmer, det är när vi gjorde det här programmet Rörligt för flera år sedan. När han precis hade kommit upp lite i A-laget. Det är väl 2 eller 3 säsonger
där omkring,
och ingen visste ju vem han var. Såklart du då, som är inbiten City-supporter. Och det är ju rimligt att inte så många andra visste vilka alla ynglingar som kommer upp var. Och du nämnde honom då, det var Jesper som programledare. Ja. Och han fick ju bara något hjärnsläpp och frågade, eller han släkt med Arnold Palmer?
Jag tror det är jag som lurar honom.
Ja, hade du lurat?
Ja, jag säger ju Jesper, det är Arnold Palmers barnbarn.
Ja, det var så.
Ja. Och Jesper bara, wow!
Jag ska se när vi klipper det här, om jag kan hitta det gamla, ska jag klippa in det. Ja, men det var i alla fall väldigt roligt.
Jag har ju längtat till det avsnittet där vi sitter här igen, liksom, och för att jag vill bara tacka för Cole Palmer, att han nu spelar hos oss. För att jag kommer ihåg många gånger du har höjt han på Twitter eller i Big Six eller alla andra sammanhang liksom. Och jag har inte riktigt fattat vad du menat, för att jag har inte sett såklart lika mycket som dig. Och han har ju inte spelat så mycket heller i City. Ja, nu har han liksom spelat fler minuter i Premier League, Chelsea, man gjorde för City någonsin liksom. Han hoppade in i cuper och delvis liksom som man, jag kanske inte såg då liksom. Och varje gång jag såg han så tyckte jag han såg lite, han är lång och tanig.
Ja, han är lite, han har konstigt rörelse. Så det är som Alexander Bernardsson i Elfsborg nu, att det ser konstigt ut när han rör sig.
Man får inte ihop liksom att det ska vara en flärdfull ytter liksom, som ja, men sen så fort han kom till oss och började spela regelbundet så ser man ju att alltså, det är ju en jäkligt smart spelare. Fötterna gör precis vad han vill, när de vill liksom så här. Och han tar sig ur situationer på sätt som man inte ens kan föreställa sig förrän han har gjort det liksom.
Nej, och det kommer ju jämföra sig givetvis med Phil Foden när han kom fram. Han är liksom lokal kille, vänsterfotad, ytter. Det fanns mycket likheter, men där Foden kanske egentligen är geniet. Alltså han har ju en teknisk förmåga som är topp 5 i världen. Så är Cole Palmer en mycket mer, vad ska man säga, funktionell spelare. Han har ett bättre målsinne, han är direktare på ett sätt.
Verkligen. Ja. Och det man blivit mest imponerad kanske är just skallen också. Att komma in och bara ta för sig som han har gjort, få en straff, sätta dit den, sätta två till liksom, mot Arsenal, mot Tottenham i två London derby liksom. Är så jäkla imponerad och helt tagen av faktiskt.
Ja, nej, men då har blivit jättebra. Det känns väldigt surt för mig, för han började ju, det här var ju säsongen som med Mares borta också, att
allt
det fanns
upplagt,
så upp ett
tydligt, säsongen startade också, kändes som att det är
ja, perfekta. Han går ju in och gör mål och tycker gör det jättebra rakt igenom det han gör. Men sen är det ju i den här jakten på gröna siffror i bokslut så är en egen talang för en halv miljard plus. Det är för mycket värt för en klubb som sitter.
Tjena! Jesper Hoffman från Dobb här. Ni vet väl att vi nu släpper FBL Sverige som podcast varje tisdag. Fritt där alla poddar finns. Programmet om Fantasy Premier League med mig, Jesper Hoffman, Axel Insulander och Tobias Wimnell. FBL Sverige, det givna valet av podcast när ni lyssnar klart på Big Six.
Kommer ni ihåg Gabriel Obertan?
Jajamän. Ja, givetvis.
Han var ju, det var ju mer, det drogs det i parallell, det är alltid den nya Messi. Och sen var ju den nya Henry då, som han värvade sin United, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var nu, men det var väl runt 10-tal eller någon sån här 2010.
Ja, nästan tidigare.
Men bara när du sa det apropå alltså, hur Cole Palmer ser ut och rör sig. Han var ju precis likadan, bara att han kunde inte. Jag minns hans första inhopp på United, jag kommer inte ihåg vad det var. Man var ju ändå, som man alltid är då med en ny spelare, man är ju lite taggad. Det här ska bli kul att se. Han får bollen längs kanten, sticker iväg och bara springer ut över kidlinjen med bollen liksom i full fart. Tror också han var vänsterfotad, om man nu vet själv.
Sprang bara vidare.
Ja, perfekt. Det var 2009 kom han
till. Det blir den där Roy Hodgson.
Var väl i Newcastle en sväng efter det?
Lång sväng.
Ja, det var ganska länge
till. Ja.
Det blir som den Roy Hodgson-klipp från när han är engelsk förbundskapten och bara aj. Det hände ingenting.
Ja. Men om vi jag tänkte ställa den här frågan också, det tänkte jag lite på, apropå det här då med Artetas approach kontra Postecoglous. Tror ni att man, alltså den här osköna approachen ändå på något sätt kan gynna dem kommande matcher, att man, för jag menar, man har ju, jag vet att Jesper och Björn pratade lite om det, att alla, jag menar, alla tränare och alla på elitnivå är ju osköna personer när det går emot. Det är man ju själv om man tävlar någonting. Ja. Men att, jag menar, man har ju sett, jag menar, som på Sir Alex Tidor, han kunde påverka domarna på ett sätt ändå som kanske inte någon annan gjorde, att eller tror ni att det går igenom på något sätt ändå, att det här kanske, det kommer en tillbaka kaka, okej, shit, nu är det Arsenal jag dömer här till helgen, eller ja, men jag har Postecoglou, han är så lugn och schysst ändå, det känns inte lika jobbigt om något blir fel.
Men de skulle ju kunna slå positivt för de båda, fast på olika sätt ju. Att en domare som känner sig trygg och vet att Postecoglou kommer inte döda mig efter matchen, är trygg och vågar ta rätt beslut. På samma sätt så, alltså de är ju mänskliga, domarna, de vet ju att ett misstag här och att Arteta och Arsenal och hela jävla London, norra London Twitter kommer vara på mig så in i helvete. Det är klart att det kan påverka. Så är det alldeles tveklöst. Sen, man vill ju tro att de är professionella ut i fingerspetsarna. Sen, de är ju offer för VAR också. Allting ska granskas och nagelfaras och bedömas på ett sätt som ingen av dem är uppvuxna med.
Nej, och i veckan också, i fotbollsmorgon som vi gör, så var Jonas Olsson gäst och så satt de och blev det ganska lång domardiskussion. Och David Fjäll då, han har ju en take att han skulle vilja, eller han tycker att domare ska kunna göra karriär på samma sätt som fotbollsspelare. Mm. Exempel om du, han drog exempel då som svensk då, att du ska kunna drömma om att kanske döma en match på Emirates eller liknande. Och,
men som en UEFA-domare eller FIFA-domare egentligen. Ja. Alltså du dömer Champions League som svensk.
Ja, men precis.
Fast du ska kunna göra det i ligaspel.
Ja. Ja. Sett till då det Arteta säger att det är den bästa ligan i världen och att domarnivån är så här usel då. Tror du på ett sånt system att det skulle få, eller bara alltså utländska domare?
Alltså jag kan inte se något problem med det. Alltså med tanke på att vi har ett sånt system i Champions League och fotbolls-VM och EM redan. Alltså det enda är ju att du behöver ett gemensamt språk som du kan kommunicera på. Så om det är en engelsman som kommer till La Liga, men då måste han ju kunna prata spanska med spelarna.
Mm.
Det är väl det enda, vad ska jag säga, hindret som man ska ta sig över. Jag kan inte tycka att det är något konstigt. Däremot att Arteta tror att domarnivån i England skulle vara sämre än någon annanstans är ju också dumheter. För att Premier League är världens bästa liga och de har ju haft professionella domare längst. Tror han att någon fransos ska komma in och rädda dem, så är han ju bara, då spelar han ju bara dum.
Det känns också som FA typ känns för stolta för att plocka in andra domare också. Utan det ska vara deras engelsmän som dömer.
Fast de har ju gjort avkall på väldigt mycket engelskt redan. Alltså, handlar de om att rädda produkten så tror jag inte de bryr sig. Då kan han väl komma från Burundi eller vad som helst.
Ja. Nej, men det är ju faktiskt sant, den här språkförbistningen. Den är ju ändå, ja, det kanske är en stor del till att det faktiskt är så i den europeiska fotbollen.
Ja, men för det är ju bara så centralt. Du måste ju kunna kommunicera med spelarna.
Men jag menar, tänk då om man skulle kunna, att det är ändå domarteam, men att man jobbar inom hela Europa.
Mm. Ja,
men då är det ju ändå, det är fortfarande språket på plan, men jag menar, det är ju inte så att alla i England pratar engelska ändå på
planen. Nej, men då, alltså antingen får man göra att, ja, men ska du döma i det här landet så måste du prata eller tala språket som används där. Det är väl en rimlig ett rimligt krav att ställa på någon.
Ja, verkligen. Innan vi tar oss mot Champions League-fotbollen så jag vill bara läsa en tweet som jag tyckte det var lite intressant igår. Det är Robin Dronsfield, Ledley Kings knä. En av dårarna där.
Ja, kanske den största.
Jag vet inte, jag håller Per högt.
Ja, men han är lite Ulvi Fåra-kläder också. Han ser så städad ut, sen vet man att han är fullständigt galen.
Exakt. Men han skrev i alla fall en tweet igår. Han skrev så här då: jag tycker att man ska sluta med presskonferens direkt efter match. Adrenalinet ger affektutbrott. Mediebolagen älskar det givetvis. Det är content, men är det bra för sporten? Intervjua istället 24 timmar efter vissla. Då har tränaren hunnit se om matchen och analyserat mer.
Mm. Jag såg den igår också, tyckte att han var någonting på spåren faktiskt. Att, alltså på ett sätt så finns det ju en poäng i ett väldigt, vad ska man säga, medietränat klimat. Att låta folk kort efter avslutad match prata in i en mikrofon för att få mer äkthet. Inte så tillrättalagda, överenskomna med ett PR-teams svar. Däremot så kan de ju väldigt ofta gömma sig bakom svar som: jag har inte sett situationen, jag har inte hunnit se om matchen. I den bästa av världen så skulle man ju kunna göra både och. Men fan, det skulle vara intressant att testa.
Mm. Ja.
Köra en 10-matchsperiod och se vad det ger. Liksom. Om man som, för att till syvende och sist så handlar det om mediebolagen. Ja, försöker ju producera vad tittare, läsare, lyssnare vill ha. Men känner man att man som konsument av det då får ut med att man faktiskt får nyanserade, ordentliga och ärliga svar 24 timmar senare, så är jag för det.
För det är ju intressant eftersom att, eller så här, först och främst just presskonferenserna, de tar man ju inte så mycket del av heller. Det är ju oftast egentligen, det kavlas ju mer ut klipp och sociala medier efteråt. Så det är ju mer kanske de här postmatchintervjuerna som man ser, som också man kablar ut med i studion. För presskonferensen kanske ofta är, jag menar, studion har gått vidare till en ny match. Eller
ja, det brukar, alltså jag som har varit på en del, det kan ju sätta igång. Det beror lite på vilka tränare, vilka lagresultat och så vidare, men det är inte ovanligt. Mm. Ja, men en timme efteråt så. Mm.
Men det hade ju antagligen också, sen för oss som poddar och alla som lyssnar, som att fotbollen är ju så mycket mer än bara det som händer på planen. Mm. Det är ju roligt när det uppstår känslor och diskussion såklart. Men det hade ju kanske också, om det här nu var på det sättet, då hade ju Arteta antagligen inte kanske sagt som han gjorde. Nej. Arsenal hade inte gått ut och gjort ett club statement om det dagen efter heller. Så mycket av det hade ju antagligen försvunnit.
Mm. Ja, nej, men det är därför jag säger, men jag är ju helt för prövoperioden för att se om det då faktiskt blir ärliga svar. Att ja, men jag har analyserat matchen och jag har noterat detta. Och vi i Arsenal säger att det är fortfarande pinsamt och att de har en konspiration mot oss.
Nu såg vi på saken. Vad man kan säga, man ska egentligen vänta 48 timmar innan man gör något beslut om man ska köpa någonting. Man brukar säga någonting sånt där. Eller ett dygn, jag vet inte. Ja.
Men just
jag som har blivit
just Tottenham Chelsea som exempel gäller det här då, alltså alla vill ju veta liksom om den här höga försvarslinjen om Postecoglous beslut liksom, att göra. Och då orkar man inte, då är 24 timmar väldigt länge att vänta.
Ja, framförallt i ett medieklimat som är för dagen.
Eller att någon som skadar sig och status på dem.
Ja, men vi har hunnit gå vidare. Det är ju något annat.
Det går ju så fort idag. Ja. Så att då blir de 24 timmar en vecka nästan.
Tänk er själva Sveriges uttåg ur EM-kvalet.
Ja.
Alltså, man känner ju som tv-tittare att jag vill höra vad Jan Andersson har att säga i den här stunden. Jag som konsument av landslaget kräver det. Så jag tror att det hade varit svårt. Som sagt, det bästa hade ju varit om man hade kunnat få till både och. Mm. Det hade varit en pressträff liksom på träningsanläggningen 24 timmar senare och bara, okej, nu har du fått analysera. Vad säger du?
Typ. Precis. Mm. För också ur en tränares perspektiv, nu gick Arteta ut hårt och jag fattar ju också att man är lack sådär efter slutsignalen. Och så blir det ramaskri och dagen efter man poddar och det skrivs på sociala medier och man jämför med hans uttalande efter det som hände Liverpool.
Ja, exakt.
Och gör sig lustig över honom. Men han får ju inte heller chansen att uttala sig mer än det som hände på presskonferensen för nästa match som är ett gäng dagar
efter. De har ju hyggligt starka egna kommunikationskanaler om det skulle vara hans intresse.
Men det görs ju inte.
Nej.
Så är det ju.
Nej.
Och det ses ju också i ett annat ljus om du ska publicera någonting på Arsenal TV. Liksom, då ser det mer ut som en ursäkt. Eller liksom,
ja, då kommer att det vara
vinklat. Exakt, då blir det vinklat istället så att det ses ju annorlunda ut. Så fall.
Ja, man behöver sätta någon på det här.
Nej, men det är ju svårt. Alltså, det är ju en knäckfråga i att det är ju världens överlägset största sport och alla vill ta del av allting hela tiden. Men det gör ju att klubbarna och dess representanter liksom sluter in sig. Man har sina specifika tillfällen när man pratar, för man vet att allt man säger blir, och det är från traditionell media, det är från ny media. Som du säger, det var ju inte, det är inte så att det är de gamla kvällisarna, och det säger inte jag bara för att jag jobbar på en av dem, som tar upp det här och jämför med hur det såg ut i oktober. Utan det, folk tar ju upp det, och den kraften, man vill passa sig helt enkelt för att hamna i den stormen, även om den alltid blåser över på 12 timmar.
Det har varit kul att se om Premier League har gjort som i Allsvenskan, att de får tillgång till tränarna innan match, precis innan visslan och i halvlek liksom. Och höra en Arteta efter slutvissla. Det hade nog varit ännu värre.
Det finns en otroligt fin när Henke Larsson var tränare i var det HIF då, va? Och de mötte Norrköping. Norrköping vinner 3-2 precis slut, men jag tror Daja Sjölund trycker in 3-2 i 94. Och alltså, det är så konstigt när man tittar, för det brukar ju vara lite, ja, nu tittar vi på firandet och sånt här. Men kommentatorn bara, ja, då har vi Henrik Larsson här. Då har han liksom gått fram dit själv, tagit på sig headsetet och säger, nu ska ni få lite härliga quotes här. Och han är så fruktansvärt arg. Men där uppskattade han chansen att få säga precis vad han tyckte i affekt. Och det är ju, han kunde ju stå för det sen. Han tyckte att det var katastrof. Och att Helsingborg hade blivit rånad och han kunde stå för det några dagar senare. Och så väl faktiskt positivt på att det fanns en chans att gå rakt fram framför kameran och bara säga vad han tyckte. Man kanske bara ska ge dem möjligheter. Ja. Mikael, Ernst, då står det här nu liksom. Det finns ett headset och ni kan när som helst ringa upp till Michael Richards och Thierry.
Det är matchen och nu vill. Det bara kliva dit.
Vi liksom går och synka sig själv så här, som i Robinson.
Ja, exakt.
Gå till ett eget rum och bara brinna av och sen komma tillbaks.
Det enda kravet vi har är att vi får publicera det. Så får du säga vad du vill.
Exakt. Ja. Och jag menar, apropå det då, alltså om vi tillbaks till det Robin Dronsville skrev med tweeten med affekt och ja. Det är ju egentligen samma sak om man ska dra till alla supportrar typ som går ut och skriver på Twitter. Det är ju många gånger kanske man inte skulle tänka om också innan man publicerar något när det blir mitt under en match. Så det är ju verkligen Det kommer mycket dårskap ur det.
Jo tack.
Mm. Och mycket content.
Ja.
Kalle.
Ja.
Sista helgen nu inför ytterligare ett landslagsuppehåll.
Ja.
Och det innebär ju såklart att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och vad har du att bjuda på denna helg?
Ja, en söndagstrippel. Jag gillar att ha alla matcher på en samma dag. Mm. Det underlättar för många. Och det är fina matcher just på söndag. Aston Villa tar emot Fulham. Och de gick i bet här senast, Aston Villa. Men nu på hemmaplan har de varit grymma hela säsongen. Så att Aston Villa vinner och över 2,5 känns superfin. Sen så möter ju även Liverpool-Brentford. Tar emot dem på hemmaplan. Liverpool är otroligt starka på hemmaplan. Så att samma spel där egentligen. Liverpool och över 2,5 mål. Och sen då stormatchen söndag eftermiddag. Mitt Chelsea tar emot Manchester City. Och jag är inte dum i huvudet bara för att jag är Chelsea-supporter. Mm. Utan jag tror som alla andra att Manchester City kommer köra över Chelsea här. Så att det är egentligen samma spel där också. Manchester City vinner och över 2,5 mål. Så det är trippen.
Mm. Och den är då boostad till 11 gånger pengarna på Come On. Och som vanligt så finns ju spelet att hitta på comeon.com under fliken experterna. Och på vår Twitter, Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Så stort tack till Come On som är med och möjliggör Big Six. Det har spelats Champions League den här veckan och Petter, jag fattar ju att huvudfokus för dig alla dessa dagar, det är ju Manchester City, Young Boys. Ja. 3-0.
Ja, men det var väl, det main takeaway var väl faktiskt att Young Boys tränare ser ut som en football manager default som du själv skapar, att han har ett väldigt dataspelsmässigt utseende.
Jag såg det, äntligen har han fått jobb.
Ja, exakt.
Var det många som drev om.
Ja. Ja, men det var en väldigt bra spaning, det var kul. Annars, det visste man ju redan samma sekund som den här gruppen lottades, att det kommer inte finnas något egentligt intresse att hämta här.
Nej.
Den sorgliga sanningen om den moderna fotbollen är att det finns inte en chans i helvete att City inte typ vinner alla matcher och tar sig vidare enkelt. Det är en väldigt ointressant transportsträcka.
Mm. Det är tredje året i rad, ni får Leipzig också.
Ja, vi hade Shakhtar där innan som alltid lottades mot.
Inget minne.
Nej, jag har flera. Ja. Nej, men det är svårt. City, Champions League-mässigt så finns det verkligen ingenting att säga.
Nej.
Alltså, noll och intet. Det finns inte en spaning, intet. De kliver in, de gör sitt jobb och så åker de hem.
Det var synd att det inte var borta matchen. Nu hade vi kunnat prata om att det var konstgräs och hur förde man sig då.
Ja,
men det är,
det är väl de som spelar på Wankdorf också, så kan vi just dra det. Något...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Något bra skämt om det.
Men
det intressanta annars kring City är ju att med 2 förluster på 11 matcher, att det finns, vad ska man säga, en typ av diskussion att var är City? Är de liksom bra? Har de problem? Haaland kommer inte in i det, han gör inga mål.
Mm. Men är det inte bara för att man måste hitta någonting?
Jo, och det, jag skulle komma till det, att det är ju en desperation, för tittar du på det, ja, men nu är de ju serieledare, har gjort flest mål, släppt in minst. Eller fast. Säger man fast?
Det går väl an.
Fast antal mål. Ja.
Du är journalist.
Ja, språk är mitt verktyg. City ser ju ut och mår jättebra.
Mm.
Jättebra. Och detta är ju då när Erling Haaland inte är igång. Det finns ju alla anledning för oro. Jag förstår utifrån det perspektivet, Mikel Artetas frustration och ilska i att tappa den matchen mot Newcastle på det sättet som de gör. För är det någon som vet vem som kommer komma igång, ja, att detta är när de är dåliga.
Ja.
Så är det någonting jag tycker ser tecken på, så är det ju att City ser ut att vinna ligan även i år.
Mm.
Det är ju om man drar parallell exempel till Arsenal, som många ändå är inne på nu att det ser kanske inte riktigt lika bra ut som i fjol, men de har ju ändå gått bra och får resultat med sig. City, det är ju egentligen det motsatta.
Mm. Exakt.
Ja, nej, alltså jag delar ut titeln nu.
Ja.
Alltså,
ja,
det finns inte chans.
Nej, men det är ju dumt att betta emot Usain Bolt i ett 100 meters lopp när han är i toppform år 2009.
Men det är,
han kan ju förlora.
Så länge sen.
Ja, det var ju då han i Berlin. Han
det är nog senast jag kollade på ett 100 meters lopp.
Ja, det har inte varit lika bra sedan han slutade.
Nej, jag kan inte men, säga, jag han, kan inte han, säga en löpare. Jag vet han, att du är ändå bevakad.
Ja, men, ja. Han la 2017, men där var han riktigt, riktigt.
Men det enda som kan hända som förstör, för att när ni torskade de två matcherna i ligan var ju på grund av Rodris frånvaro.
Ja.
Och säga att han drar korsbandet efter januarifönstret.
Visst,
typ.
Visst.
Alltså, ja. Det är det enda man kan hitta på i huvudet.
Ja, men mer eller mindre. Och där kan jag tycka att hade vi haft Stones till tillgänglig, ja, där, så tror jag att det hade sett annorlunda ut också.
Ja, just det.
Bara han kan gå in och göra det jobbet. Och sen, ja, skulle Rodri dra korsbandet efter januarifönstret, alltså, då kanske Josko Guardiola in i det på ett annat sätt. Ja. Kan vi karriera där? Eller Kovacic har också funnit sig till rätta. Eller Mateus Nunez tycker jag inte är riktigt rätt man för den positionen. Nej. Men jag tror att långsiktigt skulle Bernardo Silva göra det jättebra. Ja, de kommer, det är ju toppmatcherna egentligen. Wolves var ju, ja, det är ju ett sätt du alltid kan straffa City på, som Wolves lyckades med väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Det är det egentliga enda olycksfall i arbetet som jag ser. Att torska mot Arsenal, som det blev där, det hände.
Mm. Och också att Doku kommer igång, jag menar, om man går bara tillbaka till helgen, och målen han gör, eller det är en period på typ 10 minuter, han gör 2+1.
Mm.
Han också bara kommer in i, en, ja, i, en sån, i ett sånt flow av matchen, att allt han skjuter på bara går in.
Mm.
Ja, man visste ju att det sista målet som han skjuter på, den kommer också gå in. Och så, så hittar han en touch och studsar in. Men det visste
livsfarlig.
Man.
Livsfarlig.
Ja, ja.
Han måste nog vara, alltså när säsongen går i mål och de summerar och de kanske frågar spelare, så här, vem var den jobbigaste att möta, typ som ytterback, det måste ju vara Doku.
Ja, men
alltså, den där tyngdpunkten och farten, han är ju...
Ja, alltså, ja, men det finns någonting i...
Det är inte Anthony.
Nej, det är det sannoliken inte. Men det är ju någonting med de här spelarna som har en så otroligt uppenbar egenskap som de är otroliga på. Sen så finns det ju många andra brister. Han är ju inte mycket till försvarsspelare, Jeremy Doku. Det ska han verkligen inte beskyllas för. Och det går ju verkligen att dra paralleller till Taha Ali i MFF. Som du kan plocka in, för du vet att han kommer vinna sin en-mot-en-duell.
Eller Albion Ademi i Värnamo.
Ja.
Det är ju min kille.
Ja, jag förstår det. IFK Mariehamn.
Ja.
Hjälten.
Yes.
Men att du kan väga upp de brister han har, framförallt i sådana här matcher med låga försvar. Alltså att se till att du alltid har en som vinner den kampen, eller nästan alltid. Ger dig en sån otrolig fördel, även om du tappar väldigt mycket i någon slags balans. Så att det går ju de gångerna City startar med Doku, och det tror jag alla någorlunda skickliga tränare ser, att det kommer lämnas ytor defensivt, och han kommer inte sköta sitt positionsspel på ett sätt som är lika bra som, alltså om man jämför med en Jack Grealish som är perfekt på att kontrollera en match. Jeremy Doku kan ju inte kontrollera. Mm. Alltså han har det ju inte för att kontrollera på det sättet. Han har det för att utmana, slå gubbe, skapa chans. Men det går ju att utnyttja.
Och det är ju också en sån fördel när man har två så olika spelare på den positionen. Ja. Om man tänker Grealish och Doku. Om man ser, för just en spelare som Doku som har de egenskaperna. Mm. Om man inte är i slag eller har självförtroende, då ser det ju ut som en Anthony. För han är ju den, han ska ju vara den, ja, spelartypen. Mm. Men det går ju inte. Och då, som i ett Uniteds fall till exempel, där man har skador och man har avstängningar av spelare som inte kommer i tid eller orkar armhävningar med truppen typ, då finns det ingen, det finns ingenting man kan rotera med, så nej, står han där varje omgång, ja, och det är ju som att spela med en man mindre. Ja. I Dokus fall kan det ju vara bara om man har en sämre period, byt in honom i 75:e och, ja, det är sån jävla edge.
Ja, men det är en gammal käpphäst jag har, att jag förstår inte varför inte alla bra lag har en 1,98 lång anfallare som if all else fails, ja, men du kan du ju skeppa långt i alla fall, för oreda kommer skapas.
Men det går emot filosofin.
Ja, nej men, och det är skit i filosofin. Ja. Om du behöver jaga ett kvitteringsmål, vem bryr sig?
Säg lite Angie Postecoglou liksom.
Så. Ja, nej men, ja, det, gärna. Ja. Ring. Ja. Nej men på allvar, alltså, jag kan inte för, alltså, skulle du kunna hitta någon som är okej med den rollen? Och det tror jag ganska många gamla brittiska targetmän skulle vara. Så här, hej Chris Wood. Kan du tänka dig att vara vår supersub?
Mm. Vår gris.
Ja. Minut 78 och framåt de gångerna det inte funkar. För att det finns ju tillräckligt med skickliga spelare runt. Alltså så här, för allt Erling Haaland har i fysik så är han ju en vansinnigt dålig huvudspelare. Han är ju kass på huvudet. Han behöver jobba på det jättemycket. Han kan hoppa upp, men man kan ju inte nicka.
Det är faktiskt sant. De nickmålen man Haaland gör, det är ju ofta som det kommer han så bara fridat bort och så bara sluggar han sig fram, ja, och tar i så den liksom flyger lika hårt som ett skott. Ja. Man har ju aldrig sett honom liksom hoppa, nej, upp och du vet
styra in.
Nej. Precis, med, alltså, huvudet, med ögonen mot sidlinjen.
Nej, liksom, och... nej men den, han har inte den tekniken. Det är jätteroligt att säga för Bernardo Silva till exempel, som är ganska kort i rocken, har fantastiskt. Kolla på de nickmålen han har gjort sin karriär. Mm. Han
det är Jota också som är otrolig.
Jota, ja, men Jota har ju både timingen i upphoppet. Så här. Mm. Bernardo Silva vinner ju inte den fysiska kampen. Det kan Jota göra. Eller Henke Larsson kunde göra det när han var som bäst. Hade också otroligt bra timing och teknik i sitt huvudspel. Alexander Mitrovic är ju inte världens största anfallare. Men är en duellspelare och har en nickteknik som är helt jävla fantastisk. Mm. Och kan du tänka dig att då har Chris Wood att vinna de duellerna med Haaland springandes bredvid? Men City skulle i ett sånt fall hitta ett kvitteringsmål 4 av 5 tillfällen. Han skulle kasta sin sista kvarten.
Så det skulle dock bara behövas 2-3 gånger per säsong.
Ja, ja. Men de 2-3 gångerna kan det ju vara. Ja, det kan ju vara en Champions League-kvart mot Real.
Det är ju som alla storklubbar gör med dessa andra och tredje målvakter som värvas in. Som är ändå gamla slipsar som har 300-400 Premier League-matcher.
Carson liksom.
Ja, eller på CV, så här Tom Heaton, ja, och sådär. Det är verkligen sant. Varför gör man inte så med en anfallare?
Nej, jag fattar inte det. Sen
det är klart det är hur kanon som helst att komma till Man City istället för att gnugga runt i ett Burnley eller ja, vad det nu
visst
kan vara.
Sen var också jättenöjd med att spela för världens bästa fotbollslag och spela var sjunde match, hoppar han in några minuter.
Säkert asskön i gruppen och rolig också.
Ja, ja, exakt. Nej, jag fattar inte det. Det är för mig, det kommer alltid vara en sån här, vad håller ni på med?
Ja, du får göra som om vi ska få en röd tråd till ett Champions League och Young Boys tränare. Du får steppa upp ditt FM-spel.
Ja, exakt.
Kanske du är där en dag.
Tar... Men det är därför jag tror att Axel Insulander kan nå allsvenskan. Mm. När de börjar adoptera min filosofi, landa en ball, då har han en plats.
Ja, verkligen. Ska vi ta oss till mardrömmarnas teater då? Mm. Det var ju match på Parken igår i Köpenhamn. Och ja, alltså för de som inte har koll då, mardrömmarnas teater, det var ju, de hade ju ett rätt nice tifo, FCK. Inför matchen där det stod The Theater of Nightmares. Och för de som verkligen inte har koll så är det Old Trafford som då kallas för drömmarnas teater.
Ja.
Så då gjorde de en anspegling på det. Mm. Och först och främst vill jag bara, det är så nice när det spelas, när det nordiska supporterskapet och läktarkulturen kommer in i Champions League.
Mm.
För visst, FCK är ju med ganska ofta i Champions League-gruppspelet ändå, men det är ju inte så att man sitter och kollar på alla deras matcher.
Nej.
När, om de inte möter.
Nej, men när det blir FCK Klubb Brygge, då är det ju sällan första valet.
Mm.
Så är det.
Ja, så är det verkligen. Och, ja, alltså, vad ska man riktigt säga om matchen? Det är ju, den slutar ju 4-3.
Mm. Va? För de som inte har koll.
Ja, och det är ju...
Var det någon svensk som gjorde någonting?
Ja, jag vet inte. Men om, man ändå vill ta det lite kronologiskt på något sätt. Att United kliver ändå ut och alltså sen... Och är bra om man gör...
Ja, men jättebra. Ja, man är... De är totalt dominanta, ja, innan Rashford.
Höjlund gör 2 mål och han har bud på att göra ett hattrick också. Det där bollyskottet, eller halvbollyskottet, den där sträckta vristen. Och sen bara... Och då tänker man ändå, okej, skönt. Alltså, jag hade ju redan inkasserat de här 3 poängen. Skönt, vi kommer att lösa den här gruppen nu och ta oss vidare. Och det här är
bra för gruppen bara. För det var ju det vi snackade om inför när United för några veckor sedan skulle möta Sheffield United efter uppehållet. Att här kommer man bara kunna gå ut och ta en seger och göra 3-4 mål. Och även fast det är Sheffield United med ligans sämsta försvar så kan man bygga någonting på det. Spelet seger, kan se bra ut. Mm. Och så har det ju inte blivit i någon av matcherna efter det. Fram till nu då så tänkte man, okej, det här kanske ändå kan ge någonting. Fan vad bra. Kanske Ten Hag ska vara kvar nu. Det här är perfekt. Han har ändå fått grej på gruppen. Det har ju ryktats om att han har ju suttit, han har haft möten med alla spelare i veckan och så här efter och allt som stormar. Så kanske få grej på det här ändå med sitt holländska ledarskap. Men så tar det...
Vad är ett holländskt ledarskap? Ja, om du måste definiera det i en mening.
Okej, för mig är det raka och tydliga och dåraktiga. Och det är inget gulligull utan de är ju... Ja. Så ungefär.
Man saknar ju fan själv.
Och det sägs ju idag då att kanske för många, alla yngre generationer som kommer upp, att det kanske inte passar alla att det ska vara på det sättet. Så det är lite det jag menar. Kanske lite förutfattade meningar, men så är det för mig i alla fall.
Nej, jag ville bara veta definitionen av holländsk ledarskap.
Vad hade du sagt då?
I nästa vecka, Färöisledare. Nej, men jag skulle inte säga ungefär
Håkan Eriksson.
Nej, jag håller med. Jag ville höra din definition.
Ja. Men så tar det väl en dryg halvtimme. Nej, det tar väl 40 minuter. Men det är ju typ en halvtimme kvar av första halvlek.
Ja, exakt.
Som den här situationen uppstår där Rashford visas ut. Och alltså jag är verkligen... Jag har ingen typ tydlig åsikt i det här röda kortet. För jag förstår att man måste ju hålla koll på sin kropp. Mm. Och det är ju en olycklig händelse. Han går ju inte in för att tackla honom. Han ska ju täcka undan
bollen. No malicious intent.
Men sen som han träffar foten och hur den verkligen, hela ankeln böjer sig. Han hade ju lika bra kunnat brutit benet. Och jag förstår ju det. Det är ju så regelboken är. Man måste fortfarande ha kontroll på sina kroppsdelar.
Ja, men det är ju ett resultat av VAR. För att man måste ta den.
Men jag tycker ändå att det kändes som att allt snack var att det var så tydligt. Att det är inget snack om att det... Jag tycker ändå det... värt på något sätt en diskussion kring det. För jag menar, om man går tillbaks till helgen då till exempel matchen på St. James' Park, att Havertz inte visar sig för sin tackling för att han är liksom han missar med en millimeter med Dobben i en tackling som är helt
utlös.
Och där är kanske alla är eniga om att han borde visats ut. Mm. Men det blir bara sån soppa i skallen på en när man ser det där bli ett rött kort samtidigt som Havertz inte visas ut för en sån tackling. Och exemplen är ju många.
Ja, och det är för att fotbollen har adopterat ett teknologiskt system som bygger på att det finns ett binärt rätt och ett binärt fel när fotbollen är en sport med 1000 olika färgkombinationer mellan svart och vitt. A game of million subjectives. Men tyvärr så har varit påtvingat den här följden. När den visas i slow motion, då måste du ta den. För det är så det står i regelboken. Och då kan man inte släppa den. För då kan man inte ha den subjektiva bedömningen. Jag håller med. Havertz skulle ju skickats ut från plan. Och det roliga med Havertz är att situationen är att innan var det liksom mycket mer en bookable offense. Oavsett. För det ser man ju. Så kan man inte gå in i en tackling. Rashford, tveksamt om det ens hade blivit frispark.
Ja.
Innan var.
Och om man kollar bilder i efterhand och repriser, domaren står helt, han står kanske 4 meter därifrån. Ja. Det är inte en spelare i vägen, ingenting. Varför kan inte han då bara ta något beslut av det?
Ja, för att han har ju blivit kastrerad av teknologin som ska ge oss rätt och fel.
Det är liksom...
Nej, men det är tyvärr situationen vi befinner oss i. För att vi har, alltså, fotbollen har målat in sig ett hörn med att vi kan granska det här i efterhand. Och regelboken säger detta och vi ser detta. Liksom, de kopplas ihop när vi har visat de här bilderna. Och du har fått möjlighet att se dem. Då kan vi inte backa från det. Utan då måste vi ta det. Men det är ju... Säg ett gult då för att det blir olyckligt. Att han har ansvar för sin kropp. Det tycker jag. Jag tror att liksom en vanlig domare hade sett detsamma. För domaren på plan ser ju att det finns ingen intention från Rashford.
Och det finns ju inte, till exempel om någon gör en sån satsning som Havertz gör. Det är ju bara, han är ju tokig.
Ja.
Och han har ju,
men han har ju en annan intention.
Exakt, han är ju farlig att ha kvar på planen. Rashford kommer ju inte göra illa någon efter det där.
Nej. Och då blir det att man drar upp den här Dennis Vavro-armbågen i ansiktet på Rasmus Höjlund. Och då är det väl att, ja men det är inte en direkt tydlig armbåge, det är en arm. Det är eventuellt ett gult kort, men gult kort kan du inte ta enligt VAR. Mm. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är tyvärr här vi befinner oss för att vi har låtit, som Dejan Kulusevski säger, en dator att ta beslut under 6 minuter. Och då måste vi hamna här. det intressanta scen, för pallar inte snacka med VAR egentligen, är det som händer efter i matchen. För att United med så pass lång speltid med en man mindre går lite på knäna orkesmässigt i slutet, det kan ju någonstans köpa. FC Köpenhamn...
Tänker du nu alltså, den till halvtidsvilan?
Nej, jag tänker andra halvlek. Okay. Förlåt, jag ska hoppa kronologi.
Yeah.
Att de, även om de går upp i ledning 3-2, kan jag förstå att det blir trötta ben, trötta huvuden i slutet. FCK vädrar ju blod. Och liksom framlyft av en fanatisk hemmapublik så känner de att vi kan få med oss någonting här. Och det är jobbigt att vara vilket lag du än är i världen i det läget. Däremot så tycker jag att de efterföljande, då var det 13 minuterna efter Rashfords röda, vad är det, 39, 40 minuter?
Ja, jag tror det är 40 och så blir det 13 minuter.
Ja, exakt.
Men det var ju också mycket för att det var ju någon på läktaren
ja,
som behövde
exakt.
Akutvård och sådär. Så den, ja, nej, den tilläggstiden
det är inga, inga konstigheter med själva tilläggstiden.
Men den kommer olägligt.
Ja, men framförallt så är jag, där tyckte jag med sig Uniteds riktiga problem, för att här är det ju inte, här handlar det inte om trötta ben, här handlar det inte om spelare som har sprungit och jagat och tvingat springa rätt i position hela tiden. Här handlar det om spelare som viker ner sig mentalt för den situation som utspelar sig. Att man så snabbt låter Elionossi reducera. Mm. Och sen, ja, det är ju två vara han som vi som spelar ut varandra som blir andra målen. Men, att de...
Men första målet å andra sidan också, han står ju faktiskt i offside-position
ja,
framför
honom. Ja, visst. Och jag håller med. Jag håller med till den här idén. Att så här, var har vi då gränsen? Mm. Men återigen, jag orkar inte prata om VAR.
Nej.
Men utan att, jag tycker att det highlightade ett problem i United att om man jämför med Postecoglous nio man vid mittplan, att it's who we are, mates. Mm. Så var mycket detta, hur säger man det på holländska.
Jag kommer inte ge mig på.
Nej, hur pratar
jag
man
vet bara hur de är.
Ja, exakt. Nej, jag kan inte säga det. Men att Ten Hag skulle säga att det är så vi är. För det är just det de är nu. Och jag tycker det är i andra halvlek de målen som görs. Diogo Dalot är en för dålig försvarare. Han ska inte släppa fram Lerager där. Han måste kunna screena bort honom mycket bättre. Rooneys mål. Lite oturlig studs för United. Sen ett jätte jävla fint avslut i den situationen. Att ha den avslutstekniken och kylan och allting. Utsökt. Men att som United mentalt vika ner sig på det sättet de gör i första, det är där deras problem ligger. Där är de ju faktiskt patetiska.
Nu kan inte jag bara slå mig nu, apropå att, alltså, att han heter Rooney, det blir ju också lite ja, komiskt.
Han kallades ju Payne Rooney, sa jag i brittiska tidningar.
Det var det jag skulle komma till, att alla sandtabloider, de måste ju ha gjort sådana rubriker på det där.
Payne Rooney tyckte jag nog rätt bra.
Ja, det är riktigt bra faktiskt. Nej, men, och sen kan, man kan ju prata om alla dessa händelser och att det kanske kunde granskats och Hansen där. Jag tycker ju faktiskt att nästan att straffen United tilldöms är mer straff än den som FCK får på något sätt. För han är ändå uppe med armen högt. Alltså, Maguire, jag köper ju på något sätt att det blir straff. Mm. Men han kan ju verkligen inte göra någonting.
Men tar den på Maguire? Så tar inte den på Varans?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
För det är ju två hans.
Jag vet, det är ju först på Varan och sen på Maguire. Men jag vet inte, min känsla bara var att de tog den på Maguire. Men de kanske...
Men jag vet inte, för jag tycker nog Varans är mer än Maguires också. För att han har inget val.
Två osäkra hans ger en straff.
Exakt.
Så
stipulerar regelboken.
Ja. Ja, precis. 1+1 är 1,5 i det här fallet, tycker jag. Mm. Men som sagt då, det spelar ju egentligen ingen roll. Man ska ju ändå vinna mot FC Köpenhamn.
Jag tycker att United borde kunna, trots den massiva stopptiden som var, försöka formera och ta sig in i halvtidsvilan, åtminstone med ett målsledning. Gärna med två, med tanke på hur matchen sett ut fram till dess. Men jag vet inte, det händer något i deras huvuden. Att det finns inte en tro, det finns inte... Och då kan man återigen dra parallellen till Tottenham. Att så här, ja, det är klart de är galna, de är fullständigt bingolna. Men fan, försvara så. Mm. Men det finns i alla fall en benhård jävla tro. Mm. Och en slags togetherness som man uppenbart saknar i United. Och det är ju Ten Hags misslyckande. Och där tycker jag att man kan peka på någonting som är... För det måste han få ordning på nu. Annars finns det all vits i världen när jag sa om honom.
För han kan ju verkligen inte, att han står där och säger men vi gör en bra match och jada. Men det skiter ju sig alltid. På något sätt.
Ja.
Alltså, när det står 2-0 där och man har bud på mer. Det finns ingenting i en som supporter som tänker vid det tillfället att det kommer skita sig.
Mm. Nej.
Men det gör det. Det. På något sätt hittar det alltid. Nu är det här kanske ett... extremfallen då.
Ja, det faller men det sker ju sannoliken inte i ett vakuum, framförallt inte den här säsongen.
Nej.
Nej, det är ofattbart. Också när man sitter och kollar på matchen och så slår det mig att shit, det har inte kommit något pling från Bayern München Galatasaray. Det är ju inget bra. Och sen så kommer det typ i 80 eller 85 och säger yes, 1-0 Harry Kane. För man är glad då bara för att Bayern som ska vara det lagen man slåss om första plats i den här gruppen egentligen bara vinner över konkurrenten Galatasaray från Turkiet.
Mm. Vet du vem som senast slog Bayern i Champions League i München? En ledtråd sitter här.
Ja, okej. Okay. Mm.
Startade med bland annat Mike Richards.
I din FM-save?
Nej.
När var detta då?
Ja, vad fan är detta?
Det är så länge sedan.
Ja, nu ska vi säga, det måste vara säsongen typ 13-14. Okay. Det är Milner och Javi Garcia och Fernandinho och Mike Richards.
Chelsea gjorde det också, det är en ganska viktig match just mot Bayern München.
Ja.
Men 13-14, då måste det vara i slutspelet. Ja. För United hade... Nej, det kan inte... För 13-14 mötte United Bayern i kvartsfinal.
Ja.
När man kryssade Paul Trafford och sen så gjorde Evrad det målet i returen. Men sen så vände de ju.
Ja, exakt. Nej, men det är senast att vinna mot dem i München.
Ja, men exakt. Men jag tänker om City mötte dem samma säsong. Sak samma.
Ja, men jag tror det. För Javi Garcia var inte långlivad. Och jag vet att han startade.
Jag tycker det var kul också att Ten Hag, när han säger... The second is like a ball on the hand. Alltså när han beskriver det. Han sa ju först att första målet var ju offside. Och, men det är lite kul med hans engelska.
Mm.
Men jag förstår verkligen också vad han menar. Men det är ett sätt som jag tror ingen annan riktigt ska uttrycka.
Nej, men det är den holländska mediestilen.
Mm. Sen såg jag också på kvällen att den här transfer... jag vet inte om gurun, men som också är lite transferspecialist, som han är portugis, som heter Pedro Almeida.
Mm.
Han la ut en tweet bara med alltså ett timglas och sen den här röda typ stopp och sen en holländsk flagga. Mm. Jag har ingen aning, det har inte kommit någonting mer kring det. Om han satt på någon info att nu ryker Ten Hag. Men det tror jag inte, va?
Nej, alltså rimligtvis sitter han ju inte helt säkert. Men han kanske är räddas av omständigheter för att vad finns är tillgängligt att plocka nu som vill sätta sig för att sätta Paul Trafford. Jag kan inte se någon av de ledande eller intressanta Premier League-namnen ta det klivet. Eddie Howe lämnar inte Newcastle, Desabri lämnar inte Brighton.
Mm. Tänk om vi skulle stå där. Med
då är det ju liksom om man ska take a punt om Graham Potter.
Ja. Han löser inte det omklädningsrummet.
Det tror inte jag heller.
Nej.
Tror ni han löser det svenska då?
Det behöver man inte oroa sig för. Det tar väl in till det.
Vad tror ni då om Uniteds chanser nu med två återstående matcher? Bayern har ju tagit slätt. De är ju ändå på 12 poäng sen. Alltså det är ju ändå... Alltså när det stod 3-3, jag ska bara säga nu, FCK står ju alltså på 4 poäng, Galatasaray på 4 poäng, United 3 poäng. Och Köpenhamn och Galatasaray ska ju mötas. Men när det ändå stod lika så var man ju ändå uppe på 4 poäng där. Och då var det ändå så här, alltså typ, det känns nästan ändå helt okej. Okay. Men med den här förlusten och man ska möta Bayern, visst... Och så Bayern som redan inte, kanske kan lyfta och inte har något att spela för. Men det vet jag inte om spelar så stor roll.
Nej, jag tror faktiskt inte att det gör det. Jag tror
det är typ
att,
värre.
Ja, på något sätt så är de ju avslappnade. De kan spela ut. Och för United är det kniven mot strupen. Och visst, alltså så här, poängmässigt. Hade det varit min football manager save hade jag känt att detta fixar vi. Men det faktiska facitet är på 4 matcher så är det 3 förluster inkasserade. Och det är liksom ingen slump längre. Och det finns som jag ser det ingen jätteanledning att tro att de för närvarande ska fixa en topp 2. Framförallt inte för att en av FCK och alla tror jag kommer vinna.
Mm.
Jag vet inte var United riktigt ska hitta 2 segrar. Nej. Som det är nu.
Det är intressant också att när Olof Lund pratade med Viktor Claesson efteråt att han sa, då sa ju Viktor Claesson att det här var vår sämsta insats hittills i det här Champions League-gruppspelet. Säger ju också ganska mycket. Och det är ju rimligt för de var ju inte bra.
Nej, de var ju utspelade
och sen var de mer och då är det väl svårt att göra. Jag menar, för när man har kollat övriga matcher, jag såg faktiskt eftersom att första omgången när de mötte Galatasaray borta var ju den tidiga matchen så den kunde man ju se då.
Mm.
Och då släppte de in 2 mål snöpligt i slutet. Mm. Men de har ju, alltså, Köpenhamn är faktiskt bra.
Mm.
Och om man bara jämför med svenska lag ändå.
Mm.
Ja, men nu är ju inte, jag visste Häcken i Europa League, men som har mött Bayer Leverkusen och åkt på storstryk och åkt på storstryk mot Molde. Att det känns som att jäklar, de är så stora.
Maktbalansen alltså. Är enorm och det släpptes ju en ny med ligakoefficienterna idag. Där danska ligan, alltså Superligan, är den 13:e bästa i Europa medan allsvenskan har glidit ner på 24:e. Så vi spelar väldigt långt ifrån varandra inhemskt just nu.
Nej, men ja, nej, jag tror inte heller, apropå det, bara Uniteds chanser till avancemang. Och jag hoppas att vi kommer sist i gruppen då. Jag vill inte spela Europa League.
Nej.
Jag klarar inte av det där.
Nej.
Hoppa ner till den där jävla turneringen. Det är så jobbigt. När man har ju blivit van annars på torsdagar senaste åren, men det är... Nej. De andra får vara där.
Mm.
Då undrar jag ju att Köpenhamn eller Galatasaray går dit. De har ju något, då har de ju ändå någonting att spela för det.
Verkligen.
När jag var i Manchester första gången för att titta på City, så hamnade jag och min pappa var där. Och så hamnade vi på någon pub där det var ganska blandat City och United-supporter. Och detta var ju, det var ju förvisso precis efter Abu Dhabi-gängets intåg, men innan City hade hunnit bygga upp någon global supporterskara, så att svenska City-supporter på plats var ganska exotiskt. Och bland City-supportarna på den här puben var vi ju intressanta att prata med. Jag hade köpt en Steven Ireland-tröja, det tyckte de jävligt mycket om. Där Rubinho! Nej, Steven Ireland för mig, tack. Och då kommer det i alla fall fram en pissfull, skallig gubbe i 50-årsåldern som håller upp sitt pass och bara börjar sjunga. This is what it's like to be City. This is what it's like to be small. This is what it's like to have your passport home in a drawer. Och jag tänker på det nu när United är på väg ut, att fan att United och City inte har samma antal stavelser, för då kan vi sjunga det tillbaka.
Just det. United City. Ska vi ta oss till helgen då?
Ska vi spela Premier League igen?
Mm.
Sista gången på ett litet tag.
Ja. Sen,
det är ju landslagsuppehåll.
Jajamän. Sista.
Jan Anderssons trupp ska åka till Baku.
Just det, just det.
Woohoo!
Ja, det kanske, ja, jag vet inte. Nej, det, jag tänkte säga, det kanske är lite skönt som man säger, men det är inte skönt, det är skittråkigt.
Ja, det är det faktiskt.
Speciellt nu också när det bara är mörkt och grått och regnigt och trist. Det finns inte så mycket annat att göra på helgerna.
Nej.
Jag som spelar golf och sådär, då har man ändå kunnat, det är alltid lite jobbigt när höstsäsongen drar igång, när det också är slutspurten av golfsäsongen. Mm. Det är så här, okay, det är, man kan bara spela dagstid, det blir mörkt sent, man missar massa matcher, det är så jäkla svårt att få ihop. Nu är det bara så här, nu kan jag bara koppla av och kolla på fotboll. Men ja, om vi ska ta det kronologiskt då i alla fall, det är ju alltså lördag som det kickstartar 13.30 med Wolves Tottenham, sen senare spelar Arsenal mot Burnley klockan 16, United möter Luton samma tid, och sen på söndag då 15.00 Brentford Liverpool, och 17.30 Carl Hultin och Petter Landén, Chelsea mot Man City med Anthony Taylor som huvuddomare. Som det är också intressant apropå de med domare.
Ja.
Ja, du kan få prata.
Ja, men,
prata ut.
Det är bara märkligt hur det fungerar. Att han blev liksom nerskickad till Championship.
Mm.
Gör bländande insatser där. Att liksom döma straff som är märklig.
Ja, påhittad, ja.
Påhittad.
Mm. Preston Coventry.
Och sen bara, vad gör du nästa helg, Anthony? Ska du ta hand om den största matchen i ligan då kanske? Ja, men varför inte? Och slängs in i hetluften direkt. Liksom. Så att,
det är ju faktiskt...
Man undrar hur det...
Det är verkligen, man orkar inte sätta fokus på att hela tiden sitta och klanka på och dra ner på att domarna är så dåliga och sådär. Men det blir ju också lite konstigt.
Om
det är ju helt rätt. Det är ju precis samma sätt som en spelare gör det dåligt. Då blir det ju bänkad.
Mm.
Och varför ska... Och sen bara liksom i så fall in och... Det är som att Sancho, nu är han långtidsbänkad. Men om han skulle bara bli avstängd i matchen, ska han hoppa in och starta derbyt. Typ. Ja. Det händer ju inte.
Nej,
fast Anthony... Anthony är väl ganska bra.
Det är ju en hög spelare, så han spelar ju.
Ja.
Men skitsamma, det var kanske bara en dålig jämförelse.
Nej, men jag håller med.
Att han bara står där och ska döma den största matchen för honom.
Ja, nej. Och det,
fine, sätt honom på... Everton eller Brighton, Sheffield United då, eller någonting.
Visst, jag håller med. Jag tycker också
de vet ju också att det kommer bli rubriker.
Ja. Ja, jag tycker också det är underligt. Men de kanske går på någon slags erfarenhetsmatris. Att,
han är väl typ en av de domare som har dömt flest Premier League-matcher någonsin.
Det skulle jag tro.
Mm.
Han har varit med väldigt, väldigt länge. Och det är kanske det de baserade på. Jag vet inte hur om de har löst domartillsättning på andra matcher tidigare. Och målat in sig lite i ett hörn. Ja, det är underligt, men jag är så trött på domarfokuset. Sätt en jävla kon med en iPad på. Löser ju sig.
Ja. Man pratar ju mycket om inför matchen mot... herregud.
Tottenham.
Ja. Att, visst, det kanske inte sett så bra ut Chelseas ligaplacering, men Pochettino är ju ändå... Sett till att han gör bra mot de större lagen. Att han är ändå en bra tränare och matchcoach och ja, men, får sina lag att prestera mot...
bättre lagen. Vad, har du någon känsla inför att möta stora, stygga City?
Nej, men de första 15 minuterna när det var 11 mot 11 mot Tottenham så var det ju tvärtom. Då var vi ju helt utspelade. De spelade igenom oss hur lätt som helst och skulle nästan, alltså var jättenära på att ha 2-0 där, och då hade det nog blivit en väldigt annorlunda match. Och då hade vi suttit här och sagt att han kanske inte är så bra mot de andra stortränarna, liksom, allt vad det heter. Och jag vet inte hur mycket heller den här vinsten ger i form av liksom självförtroende boost till spelarna, för att det var en sån märklig insats. Och det var inte så mycket av en laginsats heller. Nej, faktiskt, nej, liksom. Så att, jag vet inte vad de tar med sig riktigt, mer än 3 poäng och kanske lite mer säkerhet. Och nu är det bland det tuffaste provet på söndag, givetvis.
Det tuffaste vill jag nog.
Ja, men, tänkte, men du kan möta dem på Etihad också.
Ja, vad det jag menar. Om du vrider på det så blir det ett
snitt. Jag lägger mig här.
Nej, och visst, jag satt och sa samma sak exakt samma plats i den här studion inför Arsenal-matchen, att jag känner egentligen ingen i oro.
Säg gärna det igen då. Så att,
Jag känner verkligen ingen i oro. Jag såg inte framför mig att Arsenal skulle vinna på det sättet som de gjorde. Men jag uppskattade verkligen sättet som Arsenal vann mot City på. Att de började tjonga långt och att Kai Havertz blev kasten i anker. Och liksom förlupen boll hamnade hos Martinelli och han kunde trycka in den. Jag ser inte det hända mot Chelsea som det är just nu. Och det är inte för att det inte finns, som vi var inne på tidigare, talang i det här Chelsea-laget. Eller att Pochettino skulle vara en undermålig tränare. Det handlar om att de inte har kommit så långt någonstans i den processen att bygga ihop ett fungerande lag av de här bitarna. Och det var ju väldigt tydligt mot Tottenham, som du säger, det var ingen laginsats. Det var ju några enskilda prestationer, och det är ett City med Rodri och övrig manskap mer eller mindre helt kommer inte tillåta det. Jag tror de kommer plocka isär Chelsea ganska bekvämt faktiskt.
Mm. Det vi får hoppas på är väl liksom att man håller nollan halvleken ut eller någonting, och sen så blir ni blir ju aldrig liksom ivriga eller nervösa eller speciellt inte mot oss kanske. Men att liksom vi ska börja få in några farliga kontra. Alltså det är så smala halmstrån som man ska säga greppa
här nu. Det är som du säger, om det är mållöst efter 45 och City börjar successivt trycka fram positionerna, så går det ju att straffa med en långboll på Sterling eller Mudryk som slår sin gubbe.
Ja, men likt Wolves typ med Pedro Neto liksom, att vi Mudryk ska få träffen.
Ja, men exakt. Ja, men du behöver lite tillfällighetstur, men du behöver också konsekvent utmana City en mot en. Då går det att straffa.
Men för att nonchalanten är väl den man kan vinna mot i så fall.
Ja, liksom, exakt. Men det handlar ju också om att Chelsea då ska hålla tätt.
Ja,
och jag har svårt att se dem göra det. Arsenal är betydligt bättre fungerande försvar än vad Chelsea har. Så att jag kan inte se något scenario framför mig där City lämnar Stamford Bridge mållöst.
Nej.
Det är väl om det är några like a ball on hand.
Ja, just det.
Ja, visst.
Vi får hoppas att VAR och Anthony Taylor på sidan, men det brukar ju inte vara. Så att,
Vara.
Exakt. Men det är...
Förlåt.
Sen hoppas jag också på att Cole Palmer gör en... han är lite av vår KDB...
Revansch. En fattig mans.
Ja, men kan bli liksom...
Ja, jag vill ändå säga att det finns en jävla skillnad.
Ja, men
det
alltså. Men jag kan bli, för att vi tappade den KDB som aldrig han visade sig. Han tog en omväg till City och blev bäst i världen. Jag hoppas att det kan ske här och att han börjar.
Ja, visst.
Ett mål.
Sterling Palmer. Sådana fall, alltså det är ju Sterling som har mycket mer, vad ska man säga, någon slags... att han ska bevisa sig. Ja. Det var ju egentligen inte så himla mycket att City inte trodde på Palmer som att Chelsea kanske trodde mer på honom och erbjöd alla de pengarna. Men någon som har suttit med Raheem nära sig och tänkt att den här gången jag har mött Liverpool.
Nej,
det.
Nej, jag vet.
Det blir inget släkten är värst om det är Holmgren som...
Han kommer ju nämna det, men Sterling kommer inte stå för det. Möjligtvis att Palmer gör det, men inte Raheem.
Hoppas att få ett par sy också. Niklas Jackson.
Vet du, om Chelsea ska vinna, då ska det fan fira Niklas Jacksons
sy. Ja, då kommer jag hänga med han också.
Eller bara kopiera andra så här rivallags... Ja. Alltså, Gareth Bales handhjärta, Wayne Rooneys boxning.
Han har förberett allt.
Ja, exakt. Utom Drogbas.
Ja, som Håland gjorde.
Utmanad av Drogba på Ballon d'Or-galan. Så att Drogba håller på City.
Ja, innan vi stänger igen, vill ni säga någonting om omgången i övrigt?
Jag skulle nog fan säga att om Ten Hag inte går in i landslagsuppehållet med en seger hemma mot Luton, då måste man kanske klippa banden, för att då finns det fan ingenting kvar.
Nej, jag håller med. Verkligen. Nej. Det spelar ingen roll då om det ser bra ut, om inte resultaten kommer. Det går ju inte.
Nej, det gör inte det.
Det går inte.
Det gör inte det. Jag håller med. Jag är ju lite nyfiken på, alltså jag har tänkt väldigt mycket på Bournemouth som man gör.
Asså.
För att de valde ju vägen att plocka in en baskisk tränare.
Så det måste ett team nere i Spanien, det är väl någon strul
med. Ja, exakt. Mm. Och gjorde väldigt mycket spännande på försäsongen som man har fått ut absolut fuck all av. Och jag är lite nyfiken på hur länge det experimentet fortsätter. För en del av mig känner att det kanske finns en väg för Big Sam tillbaka. One last dance. Ja. Kommer på Netflix. Så jag hoppas det fortsätter gå åt helvete för Bournemouth. För att det ger en ökad möjlighet.
Ja, men kul take.
Tack.
Mycket bra. Tack så mycket för idag då.
Tack själv.
Kalle, kul att du var här, Petter.
Tack för att jag fick komma.
Fast det inte var Ljungberg eller någon vi löste, men ändå.
Ja, men bojen gick ju okej.
Ja, verkligen. Mm. Vi får se hur det tas emot där ute.
Ja.
Big Six är i alla fall tillbaka på måndag igen med Jesper och Björn. Kanske det har varit någon situation som gör att det blir ramaskri även nästa måndag. Ha det så bra tills dess. Hej då.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.